Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är dags för januari månads sista avsnitt. Det är nämligen den 30:e dagen denna årets första månad 2023 och vi har en oerhört intensiv söndag bakom oss. Hur mår Thomas Wilbacher?
Jag mår så jävla bra.
Oj.
Ja, tog poäng igår i Serie A och livet leker.
Det är inte mycket du behöver. Nej, så här på ålderns höst.
Man fångar in en pinne och sen så mår man bra.
Nej, det kanske men... rent av är skägg i den där fläcken efter Nico Gonzales vänsterstrut.
Bekänna liksom att det, den här jag var ju på fridykning. Ja, och då ska det. Vi andas med diafragman.
Ja.
Jag har gjort det hela helgen. Problemet är att jag går runt hela tiden och tänker att jag andas med diafragman. Så det blir snarare en stress över att jag ska stressa av.
Du håller 43 år gammal på att förnya ditt dykcert. Jag misstänker att du plockade i slutet på 90-talet där.
På nytt födelse. Nej, inte dykning med tuber utan dykning utan tuber. Det handlar ju väldigt mycket om så här, mindfulness och andas och sånt där.
Mm. Finns det någon konkret ambition med detta eller är det bara
någon typ av kris? Jag har en tanke om att jag ska ner under det gamla måttet 60 meter när man trodde att människan dog om man simmade djupare utan tuber och sådär. Nu vet man ju att så inte är fallet. Kroppen klarar ju av så mycket mer.
Hur långt ska du ner då?
60 meter.
Du ska ner 60 meter?
Ja, exakt.
Och kanske dö?
Ja, alltså dör jag där nere då är det en fin död så att säga. Då säger jag att drunkna ska vara den skönaste döden.
Ja, just det ska finnas någon härlig liksom extas release.
Exakt.
När man väl liksom let go.
Ja.
Ja, ja.
Så vi får se.
Ja, vi hoppas att du klarar dig.
Ja, något år
och kommer upp igen.
Ja, något år är med 60 tror jag inte klarar i år, men något år till ska jag väl hålla i. Ja. Den här podden ska ju rulla på, inte minst för konstens skull här.
Då kanske du var under ytan under helgen och missade några matcher
eller? Nej.
Du är inte i behov av ett svep.
Nej, så vi skippar det.
Jag knackade ett i natt när jag kom hem.
Fan vad starkt av dig. Nej, men kör då för alla lyssnare. Tänk inte på mig.
Nej, men då så, vissla Kimpa. Visst, det händer, men det är inte jätteofta man vaknar en måndag och ens första tankar ägnas åt att försöka reda ut för sig själv dels vad fan det var som hände igår och dels vilka jävla mål och grejer och rubriker och citat och resultat och fan och hans moster och är det inte jävla dålig luft här inne, men fan är det som städar på det här jävla stället. Ska vi ta det från början eller? Ja, men då gör vi väl det. Milan, det krisande Milan, dök upp på San Siro till lunchmackan mot sitt boogie-team Sassuolo i en fan ännu sämre sittande kostym än den hösäck till skrud som vi såg mot Lazio tidigare förra veckan. Domenico Berardi gjorde vad han ville, Pioli såg helt uppgiven ut och Tatarusano ska vara glad att han bara behövde hämta ut bollen ur nätet 5 gånger. Olivier Giroud pratade efteråt med tårar i ögonen om att Milan ännu inte lyckats reagera på Romas upphämtning från 0-2 till 2-2. Gubben, det var 22 dagar sedan. Det är läget. Ja, larma om ni lever, Milan. Larma kan också Juventus göra. Eller varenda jävla brandlarm går väl på full patte för tillfället i Turin. Monza klev nämligen in på Allianz Stadium, gjorde vad de ville och nöjde sig med 2-0. Återstår att se vad Berlusconi gav sina spelare för belöning, men låt oss hoppas att det var något som i alla fall till viss del doftar 2023. Juventus var det, 15 minuspoäng, ångestmatch mot Salernitana kommande omgång och nu snackas det dessutom om att spelare ska stängas av för att man mottagit svarta löner. Mer om det från Thomas alldeles strax. Vi gör en kort notis om 4 poäng i Rom när Lazio bara fick 1-1 på Olympico innan vi beger oss till Neapel och serieledarnas solderby mot ett formstarkt Roma. Det började precis som alla hade på känn med en Osimhen-kasse från yttre rymden framspelad av Kvaradona. Men sen liksom gnetade sig Roma på något jävla mirakulöst sätt in i matchen igen. Stefan El-Sharawi kvitterade till 1-1 och man kunde från läktarna höra hur läppar pussade chilifrukter strax innan Giovanni Simeone frälste staden med 2-1 upp i Rui Patricios vänstra klyka. 8:e raka hemmasegen, 13 poäng ner till Inter nu på andra platsen som efter seger mot Cremonese taktar mot Champions League i stilla ro. Och ja, skulle Napoli bränna nu så kan Leicesters 5000 gånger fläsket från säsongen 15-16 gå och bada. Det är över. Det kommer inte ske. Över är det också för Liverpool i FA-cupen. Man kommer inte att försvara titeln från i fjol och detta efter ännu en förlust mot De Zerbis och Kauru Mitomas Brighton. Även Arsenal är utslagna efter torsk mot Manchester City i deras första möte för säsongen. Mikel Arteta hade roterat lite mer än Pep Guardiola och jag tycker att matchen snarare andades ligatitelfokus om de rödvita från norra London än någonting annat. Vi noterar att Heung-min Son gjorde 2 efterlängtade mål och att nyförvärvet Arnaud Danjuma fick en smakstart när även han målade i Tottenhams avancemang mot Preston. Och Casemiro var tillbaka på Manchester Uniteds mittfält som stor segerorganisatör när de städade av Reading. Och en sorglig skugga av Andy Carroll föll tung och mörk över Old Traffords gräsmatta när den gamla anfallaren som en gång spåddes bli engelsk fotbolls framtid visades ut efter den sista hjärndöd tackling. Lägg av nu Andy, försvinn! I Bundesliga misslyckades återigen Bayern München med att vinna 1-1 hemma mot Eintracht Frankfurt och jag förstår absolut ingenting. Har vi helt plötsligt en titelstrid här eller vad fan är det frågan om? Union Berlin, Leipzig och Borussia Dortmund går urstarkt och ja, vad fan vet jag, Nagelsmann är kanske en loser. Har vi ens ställt oss den frågan? Det enda positiva för dem är i alla fall att PSG, som vi redan noterat, går lika dåligt i Frankrike nu när det snart är dags för omstart och åttondelsfinal i Champions League. Jens Kajuste och hans Rem åkte till Paris och tog en pinne trots Mbappé, Messi och Neymar i startelvan. Och jag orkar faktiskt inte ens försöka sia om hur det där dubbelmötet med Bayern kommer att sluta. I Spanien så tog Celta Vigo och Sevilla välbehövliga segrar i bottenstriden. Kyle Larin, ni vet kanadicken från Klubb Brygge, han hoppade in för Real Valladolid och skickade eventuellt Gennaro Gattuso till savannen. Och Atletico Madrid tog lite sådär low-key en tung borta seger mot erkänt svårspelade Osasuna. Det är dock i den yttersta toppen som La Liga är riktigt intressant i år i och med att Barcelona är tillbaka och bråkar om titeln. Och efter tredje raka 1-0-segern, den här gången borta mot Girona, var pressen på de regerande mästarna från Madrid när La Real Sociedad var på besök på Santiago Bernabéu. Real Madrid var bra, Vinicius Junior var ännu bättre, men det här jävla Real Sociedad med Alexander Isak long gone och Mikel Merino och David Silva out, de är fan bra på riktigt. Det blir Champions League-spel i San Sebastian till hösten. Thomas, så är det bara. Kanske ska vi tillbaka till Bar Nestor.
Ja, ah, dit vill jag tillbaka. Vilken resa. Vilken stad.
Vilket kött.
Det enda problemet med San Sebastian, det är ju de jävla pittiga baskerna. De är så otrevliga.
Var de det?
Ja, ja.
Ja, ja. Jag tyckte det var ett ganska härligt folk. Framförallt så var det en jävla fin stad. Fin arena. Har ju någonting också med alla de här små barerna och flaggorna och tröjorna och... Att det verkligen liksom så här, idag är det match. Idag spelar ingenting annat roll i den här.
2 plus pregame ska man ju säga på San Mamés tänkte jag säga. Det är inte San Mamés utan den heter ju...
Den heter väl numera La Reale Arena eller något sånt där. Men det är ju Anoeta i folkmun fortfarande.
Ja, nej, men man tänker att San Sebastian är någon slags spanskt mecka vad det gäller gastronomi. Mm. Så kan man ju tycka att det borde finnas.
Det är väl San Sebastian och Bilbao som har flest guidstjärnor per capita eller per kvadratmeter. Eller vad fan det är.
Och San Sebastian mest kända då för sina pinchos och så vidare. Men det blir så mycket bröd. Va? Det blir ju, det är så här baguette och sen så kan de inte fylla den där jävla baguetten så ligger liksom 4 pata negra i. Men det var därför, tar man ju bara ut dem och så äter man dem så skickar man brödet.
Det var därför som de proffs vi är, vi hamnade på Bar Nestor. Såklart. Där det är mer fokus på köttet och vinet.
Ja, och sen så lite skitnödigt såklart också. Men man ska tillbaka dit. Det är en jättetrevlig resa som man rekommenderar alla. Lite
men alltså, håll med om att det verkligen den här gången luktar Champions League hela vägen. Det luktar liksom inte bra 2/3 och sen så kommer de börja packa ihop och pyspunka bort den där Champions League-platsen. Utan nu är man, liksom, man har gått vidare från Alexander Isak, gör fler mål utan honom. Som den här matchen som jag nämnde, Merino och David Silva borta. Men ändå så åker man till Santiago Bernabéu och verkligen liksom går för 3 poäng mot Real Madrid.
Ja, nej, men
ett bra Real Madrid.
Det du talar om, det är de olika framgångsfaktorerna i fotboll. Alltså dels så finns en moral i truppen och spelarna. Det finns ett bra ledarskap, bra taktik också, som känns stabilt, känns självklart. Och sen formtoppade spelare, och som inte så här i formtoppade här och nu, utan har en bra säsong och den kommer fortsätta. Då finns en hög lägsta nivå i och med att alla parametrar liksom sitter för dem. Och en sak till som jag inte får glömma, det är en välbalanserad trupp också. Så att det finns, som du säger, när nyckelspelare är borta så finns det reserver som kan komma in och göra ett liknande jobb, om inte lika bra, så i alla fall nära som nyckelspelarna. Så Real Sociedad får vi sannoliken räkna med framöver som ett topplag i La Liga. Otroligt bra hur man faktiskt gör det där också. Jag kommer ihåg, det var inte länge sedan som Athletic Club var Baskiens lag. Men det känns som att Real Sociedad verkligen har passerat och liksom flyger förbi där.
Ja, nej, men sen så är det inte med någon jättemarginal. Athletic Club gör ju, de gör ju sitt också.
Absolut.
Dock igår, för första gången sedan april 2016, utan Iñaki Williams i startelvan. Det tog
Trist.
Till slut. Mm. Efter 251 raka La Liga-matcher i startelvan för anfallaren. Det är ju smått otroligt.
Jag såg vi honom hoppa in i kuppen eller spela han från start? Du pratar ju om La Liga-matchen nu, men såg vi det liksom delikata...
Vi var ju där på en ligamatch.
Det var ligamatch. Jag fick fan
att det var ju baskderby.
Ja, men då startade han.
Ja, då startade han.
Uppenbarligen.
Jag sa det i Fotbollssöndag Europa igår kväll. För att man ska få någon slags här fotbollsmässig pinpoint på vart vi var någonstans senast Iñaki Williams inte startade en La Liga-match för Athletic Club, så var alltså Erik Hamrén svensk förbundskapten och Portugal hade ännu inte vunnit EM.
Nej, det är bra.
Det känns ganska länge sedan.
Ja, det känns helt länge sedan. Den där tredelade kostymen tog plats på presspodiet och höll hov.
Ja, glädjeskuttet med näven i handen. Exakt. När Sverige gjorde ett mål.
Jag saknar det ändå lite.
Ja. Erik Hammaren.
Kanske att man ska gå tillbaka och kolla på EM16 krönikan.
Det var så jävla deppigt. Kommer du ihåg där? Det var väl i Nice, va? Jag hade åkt hem. Visste inte vad som väntade mig från Discoverys sportsliga ledning, nämligen en doja några dagar senare.
Du åkte hem glad i hågen.
Så är det. Och satt och liksom naivt trodde på att Sverige skulle kunna slå alltså Belgiens gyllegeneration när den var som allra bäst.
Mm.
På det där avancemanget. Men
vart var du bortdömda i den matchen dock?
Jo.
älskar låsningar.
Visst blev vi det. Nej, men det som jag verkligen minns, det var liksom det sarkastiska jublet från alla svenska supportrar när vi får iväg vårt första skott på mål i den tredje gruppspelsmatchen. Där kommer du ihåg.
Ja.
Det var ju liksom det var ju ett självmål av Irland i premiären. Och sen så hade vi inget skott på mål mot Italien. Så första skottet på mål.
Vad är Eder som gjorde mål på oss eller?
Ja, det var när granen halka.
Ja, exakt. Just det.
Precis.
Hände med Eder?
Ja, vad fan Oriundum. Hände med Eder? Det vet jag faktiskt inte. Det har jag inte ens under waterboard-tortyr.
Mörka år för Italien där också. Då.
De fortsätter väl på något sätt. Mm. Det är det där EM-guldet som snarare sticker ut än någonting annat.
Ja, men det är också en styrka liksom, att så här, från ingenstans gå och vinna... Gå vinna.
Ja, man hade gärna bytt med dem.
Italiensk fotboll, det var liksom över. Det var ekonomiska stålbad. Det var, allting var skit. Så gick man och vann VM 2026.
Jag hade offrat 10 VM-platser.
Dödade ju Roberto Donadoni sin tränarkarriär genom att liksom ta landslaget post-Lippi. Gick ju sådär.
Ja. Vi kan dock inte hamna i Donadonis förbundskaptens tid så här kort in på den otroliga fotbollssöndag som precis utspelat sig. Jag tycker att vi kan stänga La Liga och Spanien med de liksom baskiska rubrikerna.
Absolut,
i form av Real Sociedads starka form och Iñaki Williams missade match. Det var liksom det som hände. Kyle Arons inhopp, ja, ni fick det i svepet.
Fuck that.
Och Barcelona med ännu en 1-0-vinst.
Men den där sista matchen mot Belgien, du glömmer ju den stora händelsen. Vad var den matchen förutom att det var pissigt att åka ur gruppspelet?
Ja, det var ju Zlatans liksom, avsked.
Det var deppigt
trodde vi,
avsked
där
också.
Och då.
Exakt. Och sen kom ju comebacken.
Först kom väl Volvo-reklamen. Som han då alltså hade liksom...
Fan vad de snurrade den. Helena var med också, va?
Det kommer jag ihåg.
Det var familjen lite grann.
Det var den här liksom...
pep genom en tunnel och...
Det var den här, alltså, folk fick upp ögonen för att man kunde göra en remake på nationalsången.
Sen kom Samsung-reklamen, eller?
Ja, det var ju liksom ett halvår innan VM 2018.
Precis.
När Janne ringer och...
Ja, exakt. Och sen kom då vänskapen.
Mm.
Försoningen, stora försoningen.
Först kom då, kommer du ihåg det, när han la ut en bild på sina fötter i liksom sängen. Då hade han på sig sina fotbollsskor med svenska flaggen på.
Just det, om man fattar ingenting.
Deppig flört med att liksom.
Ja, men jag tror att han blev väldigt, inte sårad kanske, men han blev väldigt arg över att Janne i alla fall inte ringde och stämde av hur läget var med honom. Alltså det kommer han nog kanske aldrig säga själv, men bajsa på sig intervjun med Noah Bachner.
Då bajsar han på sig.
Klassiker liksom, så när man liksom staplar upp händelser av post 16.
Ja, nej, så är det ju verkligen. På sig. Så är det verkligen. Vi får väl se om Zlatan kommer tillbaks. Han behövs i alla fall, för värre kan det inte bli i Milan. Herregud, vilken jävla formdipp. Det är ju en implodering av Guds nåde.
Ja, jag såg att Pioli fick betyget 3 i Gazzetta dello Sport. Det är sällan man ser.
Ja.
Då skulle det då jämföras med Max Allegris 4 efter att ha torskat mot Monza med 2-0.
Ja, nej, precis. Men det var ju liksom ingenting
som
borgade för att han skulle ha högre än så. Det är ju en total kollaps igår. Och det som är så märkligt, det är ju det...
Men det är ju en mental kollaps också, en moralisk kollaps. När man inför den här matchen hade boostat spelarna, gruppen, supportarna med att nu kommer reaktionen. Allting man pratar om i italienska tidningarna, inför intervjuerna, presskonferenserna, det var liksom, nu ska vi reagera. Mm. Nu kommer reaktionen efter 22 dagar.
Ja.
Äntligen. Så ni kan vara lugna. Och sen så kommer en total implodering. Men reaktionen då på målen till exempel. Hur man går ut i andra halvlek. Alltså det finns ju ändå tid under den här matchen att stabilisera saker och ting och komma tillbaka. Men det blir ju snarare då tvärtom. Vilket betyder att någonting är ju riktigt galet.
Ja, precis. För att jag skulle rätta mig själv där. Jag vet inte om det är en kollaps. Det är snarare någon slags lavin. Man pratar fortfarande om det där poängtappet mot Roma. Där man alltså sumpar en 2-0-ledning de sista minuterna av matchen till 2-2. Och jag fattar att ett sånt poängtapp kan finnas med i nästa match. Kanske i två matcher. Men man kan liksom inte stå och skylla på det i 3 veckor. Det är riktigt många uppgifter sen det där skedde. Och nu är det liksom läge att verkligen utåt ha släppt det. Om man nu ens inte har det liksom de facto. Jag blev också uppmärksammad på att 2023 här så släppte Milan in då i omstarten. 1 mål mot Salernitana. Det blev 2 mål mot Roma. Det blev 3 mål mot Inter. Det blev 4 mål mot Lazio. Och då var det någon som liksom såhär, synd att det är Sassuolo på San Siro hemma i nästa. Annars hade vi kunnat ha en bra streak här. Men så går ju Sassuolo då och gör 5. Och nu på söndag så väntar ju då Milano-derbyt. Och helt ärligt, om man nu bara liksom utgår från det tecknet att Milan släpper in 1 mer mål för varje match som går, så känns det ju inte helt omöjligt att Inter får megaträffar och kan göra 6. För att så som Milan...
Nu går händelserna i förväg. Jag förstår vad du menar.
Jag säger bara att ingenting i det här Milan tyder ju på att man har korkar att täta de hålen som båten tar in vatt igenom.
Det finns väl ändå prestationer de senaste 2 åren som ändå borgar för att det borde finnas en reaktion ändå. Alltså få första målet till exempel, som när Giroud gjorde det, hade det förändrat matchbilden? Ja, kanske inte totalt, men eventuellt så hade man kunnat vara lite mer trygga i sina positioner och stått lägre utan att vara så jävla nojiga. Nu var de tvungen att jaga, jag tror det passade Sassuolo. Det är inget försvar till matchen igår, men jag menar bara att så här, första målet mot Inter, vad gör det? Och kanske någon spelar tillbaka. Sådär. Så att det, jag menar bara på att så här, det är långt till 6 i derby.
Det är klart att det är långt till 6, men det är ju Milans sämsta...
Han är inte
sämsta,
Inter alltså, världens bästa lag heller, nej, men, nu. Nu ska ju Skriniar lämna och Lindelöf komma in. Så att, jag menar, det är klart att det är...
Det blir ju såklart inte Lindelöf. Där satte vi.
Första sida Gazzetta idag.
Ja, nej, jag
tre dagar, jag eller två dagar bara, kvar på Mercato.
Ja. Vi kan återkomma till vad som händer i transferfönstrets sista skälvande timmar här, för att det är ju onekligen aktivitet runt många svenskar utöver Victor Lindelöf. Så det är väldigt roligt. Men du nämnde ju att liksom så här, ja, Inter är ju kanske liksom inte i något praktslag för dagen heller. Men jag tycker bara att det är liksom anmärkningsvärt när vi pratar om glowdown Milan efter 0-4 mot Lazio här senast, att man går ut och gör den prestationen.
Absolut.
Mot Sassuolo, som alltså besegrade Milan för nionde gången de senaste 10 åren.
Otroligt.
Det är
ända sedan Giorgio Squinzi kom in i Sassuolo och berättade om sin stora Milan-kärlek och att han i historien då försökte att gå in i Milan och vara en del av det stora Berlusconi-Milan, speciellt efter när det var körning. Nu finns ju inte Giorgio Squinzi kvar, may him rest in peace, men det var ju speciellt, för det var ju mot Inter man skulle vinna varenda jävla match. Det var inte kraftsamlingar och stora prestationer mot Milan, men det var exakt det som hände.
Precis. Jag vet inte om du ska liksom jämföra dem. Vilken förlust håller du som tyngst? Milans 2-5 mot Sassuolo eller Juventus 0-2 mot Monza?
Nej, men 2-5. Alltså, i och med att den följs upp också av 0-4. Så bakar man ju in helheten för Milan här. Och sen så går det ju att baka in en helhet för Juventus också. Det
minus
ser ut som
15
skit.
Och
men vi pratar om grader i helvetet. Ja. Ja, men exakt. Men minus 15 är ju inte sportsligt. Det är något som har hänt vid skrivborden.
Men det är klart ju att här, det är så här och nu.
Ja, de är ju verkligen nere i Hades. Och direkt efter matchen
Allegri
så
pratar... Allegri prata om kontraktet.
Han börjar prata om kontraktet direkt efter matchen. Liksom. Salvezza kommer in i hans mun.
Ja.
Klart man hajar till.
Men jag nämnde ju det i svepet här, att det finns ju eventuellt ännu mer skit som ska upp i den där fläkten. Nämligen då ytterligare bestraffningar i form av avstängda spelare.
Mm.
Då det verkligen verkar på riktigt vara så att man tagit emot svarta löner. Sen så går det väl att på något sätt hänvisa till att man har gjort det i god tro. Om nu det inte går att via de här WhatsApp-grupperna, som jag har förstått det, med...
Tänk på Juventus nu.
Ja, den ekonomiutbildade Giorgio Chiellini i spetsen, varit fullt medvetna
budbäraren
om vad man har gjort här och således spelat med i ytterligare fiffel. För det är väl det handlar om, eller?
Ja, exakt. Och sen så pratade du om Napoli också, att eventuellt ska finnas fiffel där med i...
Ja, jag pratade inte om Napoli här.
Nej,
nu.
Nej, nej, men
det lyfte
exakt.
Vi lite igår kring Osimhen-övergången där.
Exakt. Problemet i det caset är att det inte finns några avlyssningar. Alltså det var ju det på något sätt som fällde Juventus, att man hade lyssnat av telefoner och så. Men,
ja, för de här uppvärderade spelarna, det är ju fortfarande en gråzon.
Ja, det är det man pratar om.
Vad är en spelares exakta värde? Exakt. Det går ju liksom inte att ge någon minuspoäng för att man tycker att, ja, men vi tycker att den här spelaren är värd 100 miljoner.
Nej, liksom,
och så ska någon annan säga att nej, men han är de facto värd 40 miljoner.
TBT till liksom rättegången, där man då pratar om transfermark.com och värdet som står där, som att det vore på något sätt exakt. Men det är klart, allt det här kommer att spela roll, och det kommer i slutändan förmodligen straffa Juventus ännu mer. Sen om det är i form av böter eller poängavdrag.
Eller då avstängningar.
Eller avstängningar på de här spelarna. Det återstår att se. Men det är inte slut. Långt ifrån slut. Och de ska överklaga. Och de ska kraftsamla emot. Och sådär. Så det är alltid så med de här skandalerna. Att de pågår i något år eller ett par år.
Är inte känslan att liksom, de kommer behöva stänga av en spelare som något slags offerlamm? Och att det blir De Chilio?
Är han inblandad, vet du det eller?
Ja, men det är väl hela spelartruppen.
Ja,
alltså alla, jag förstod det som när Vicky Blomé förklarade detta för mig, att det är hela spelartruppen som har mottagit 4 spelarlöner,
och
men i bokföringen
det,
så har det liksom tagits upp som en månadslön.
Jag läste också det, men...
Och då vet man att så här, okej, vi kan inte stänga av hela truppen.
Nej.
Men någon jävel, vi måste bara markera här.
Då är det bara att ta De Chilio, absolut. Det är ju, hade talismanen funnits kvar så hade det här förmodligen aldrig hänt. Men ja, exakt. Jag ska avsluta med Padoin-låten. Il talismano. Otrolig låt. Ja, nej, vi får se. Alltså det är ju vad det är, men liksom det här pågår ju nu och kommer, som jag säger, pågå under en längre tid. Så kommer säkert komma upp mer obekväma nyheter för Juventus under kommande året här.
Således ingen rolig bortauppgift att åka till Arecchi här kommande helg och slåss där nere i botten med Salernitana om nytt kontrakt. Ja, blytunga torskar för både Juventus och Milan. Blytung seger också givetvis för Napoli i solens derby mot Roma.
Bra match.
Simeone matchhjälte, men Victor Osimhen med säsongens häftigaste mål. Karriärens häftigaste mål. Mm. Alltså vad är det för jävla strut?
Ja, men det finns ju någonting i hela utförandet, att han dels är ganska svår boll, ska ta ner den på bröstet.
Ser du Kauro Mittomas 2-1 mål mot Liverpool några timmar tidigare?
Ja, det som snurrade över hela internet.
Ja, det är ju alltså, där och då så tänkte man, ja, det kommer nog dröja ett tag innan någon gör ett liknande mål bättre. Mm. För att han tar ju ner den och så liksom med en flick i luften på två touch så stöter han den ju med utsidan över Alisson upp i taket. Mm. Alltså det är ju ett identiskt mål Victor Osimhen gör, fast han gör det bara liksom ännu bättre, ännu hårdare, ännu mer kraftfullt.
Finns någonting i den där lilla touchen med låret bara för att liksom förbereda sig för en perfekt träff? Och att allt det där sker i muskelminnet och i talangen som Osimhen har. Ja. Och nej, men du vet ju hur svag jag är för bomber som dunkar in bollarna snarare än placerar bollarna. Mm. Här, den här bollen skulle bara in. Och satan var det small. Han är ju så jävla spelare. För vi kan prata om då de här anfallarna som gör många mål. Och sen så finns det tränare som gillar Henke Larsson-typerna som också tar det stora jobbet. Alltså Osimhen springer ju hela tiden. Kanske därför han blir skadad hela jävla tiden också, för att han liksom ska kasta sig in i varenda jävla duell. Oavsett om det är med näsan eller med någonting annat. Nu fick jag ju någon jävla handtramp som jag vet inte vad, hur det kommer påverka.
Det var väl mer Smålings fel än Victor Osimhens liksom hetsiga, ogenomtänkta linne.
Ja, jo, jag vet, men han ger sig i alla fall in i alla de här jävla duellerna och springer hela tiden. Och ändå, men det skulle säga är att ändå lyckas han vara briljant i straffområdet. Mm.
Ja, det som enligt många redan var en död titelstrid. José Mourinho gratulerade ju Napoli till ligatiteln på presskonferensen dagen innan matchen. Det blev ju bara ytterligare likstelhet här i och med att Milan förlorade och Napoli vann. Nu är det 13 poäng ner till Inter på andra platsen. Och jag tycker ändå att även fast jag liksom på intet sätt ser hur Napoli ska liksom förlora ens två matcher i den här ligan den här säsongen. Nej. Så tycker jag vinsten igår ytterligare adderar ett verktyg i lådan. Att det är ju inte den här Juventus-matchen där allting bara liksom flödar och stämmer och det är kombinationsspel på tredje och fjärde spelare och det bara liksom forsar fram en lavinvåg av ljusblå spelare. Utan igår så är det ju faktiskt ett Roma som tas in i matchen och som gör det obekvämt för Napoli. Spalletti byter ju ut både Kvaratskhelia och Osimhen och jag tror att någonstans så är det liksom 1-1, det kan vi nog fan ta här. Mm. Det är helt okej. Okay. Men att i det läget kunna utnyttja ett dåligt försvarsspel, en ledig yta och trycka in
med reserven
i den 86:e minuten. Alltså det är så talande för återigen, vad finns kvar att säga om detta Napoli?
Men
att de har allt. Ja. De har allt den här säsongen.
Ja, och sen tycker jag att man kan säga efter den här matchen positiva saker om Roma också, som jag tycker gör totalt sett en bra match. Sen är det ju som Mourinho säger, han avslutar matchen med tre bambini på plan. Och det är en ganska stor passning till, inte så här sänka Tahirovic eller någon annan av de bambini som är på planen, utan mer att ja, men då kommer vi göra den här typen av barnmisstag.
Det är en passning uppåt.
Exakt, det är en passning uppåt för honom. Sen så kan man också komma ihåg att det hade kunnat varit ett bättre försvarsspel från Smaldini. Det är inte bara Tahirovic. Visst, jag såg att ni gjorde rit på det och det var en yta som...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Lämna det så. Det kanske var lite junisaktigt. Men jag tycker att det hade kunnat funnits ett bättre försvarsspel bakom honom också. Och sen, utöver det, så är det ett fantastiskt jävla avslut. Han drar upp den i krysset. Verkligen. På det sättet som han gör. Men jag tycker att det finns liksom positiva saker med Roma. Jag menar, Lorenzo Pellegrini, jag hörde ni prata om honom. Han har alltså inte tränat de senaste 2 veckorna. Han bet ihop för Roma, för laget, för liksom supporterna, för att spela den här matchen. Han gjorde en träning inför och typ haltade ifrån den. Och tejpade och gick på sprutor för att kunna spela den matchen. Det är klart inte han är helt briljant där.
Nej, men det var ju länge sedan han var också.
Jo, men han har ju haft en skadefylld säsong. Mm. Så att det går ju heller inte att säga att man förväntar sig mer av Lorenzo Pellegrini. Ja, man förväntar sig mer, men skadorna har ju förstört lite av den här säsongen också.
Sen är det väl lite så att i liksom Paulo Dybalas Eriksgata så har ju en spelare som Lorenzo Pellegrini fått, han har ju fått liksom flytta på sig. Han har ju fått göra något annat, för att det Dybala gör, det inkräktar ju väldigt mycket på det Lorenzo Pellegrini är på planen för att göra. Så det blir ju lite liksom, jaha, vad ska jag göra då?
Jo.
Eller?
Ja, absolut.
På tal bara om José Mourinho och passningar. Ni är säkert många som har hängt med i soppan kring Nicolò Zaniolo senaste tiden. Han fanns ju återigen inte med i Romas matchtrupp här efter att han själv deklarerat att han vill bort. Det här har ju varit olika turer kors och tvärs, fram och tillbaka, var och varannan dag senaste veckan. Det har pratats Milan, det har pratats England och Premier League, sista dagarna framförallt Bournemouth, som Roma kan tänka sig att släppa honom till, men dit vill inte Zaniolo gå. Man vill absolut inte släppa honom till Milan, och nu så är det ju bara ett par timmar kvar på det här fönstret. Han har gjort sig omöjlig hos supporterna, som verkligen har visat vad de tycker om Zaniolo. Men blir han kvar? Ja, vad sitter han egentligen för sits då? Har José Mourinho och Roma råd med att ha Zaniolo bara liksom på läktaren i en frysbox? Jag vet inte. Men Mourinho la i alla fall då ut efter den här matchen igår en bild på hela laget och staben från omklädningsrummet och skrev: "What a team, what a spirit, what a performance. Team spirit och performance i versaler. Let's go. See you on Wednesday at the Olympico." Och det här...
Go Reds!
Lite den energin. Fight and win. Det här tyckte ju många liksom direkt på volley var lite så här loseraktigt att göra efter en förlust. Men här måste man ju förstå José Mourinho. Det här är ju en direkt passning till Nicolò Zaniolo. Att vi är en familj, vi är ett lag. Här är det liksom, det är kollektivet som gäller. Passar det inte, så liksom,
ja, han får ju med sig alla också.
Precis, han får med sig alla. Så det här är ju...
Tammy spottar ju efter Zaniolo.
Det här är ju Mourinhos sätt att sätta press på Zaniolo. Men det är ju också Mourinhos sätt att så här, vi kan inte gräva ner oss efter den här förlusten nu. För nu är det en fullt realistisk möjlighet med Napoli borta att vinna Coppa Italia. Och är det någonting liksom Mourinho vill göra för att ha sin rygg fri, så är det att plocka ännu en titel, ännu en säsong. Och nu är det Cremonese i Coppa Italia kvartsfinalen. Alltså det är liksom, han måste ju bara liksom...
Kan vara med semin?
Jag kan inte trädet.
Hade jag ju enkelt kunnat ta upp här. Det pallar jag inte ens göra.
Nej. Så att, alltså,
jag vet att det är Fiotoro i alla fall igen.
Jag tycker inte att man ska stirra sig blind på liksom att det är lusigt att köra någon sån grej. Nej. Efter en förlust.
Det är väl kvartsfinaler i veckan nu, va?
Mm. På onsdag.
At the Olympico. Ja, at the Olympico. Just det, här ser jag.
Jag tycker att vi bara kan via då Zaniolo lämna Italien och bara...
Ja, de får ju Fio eller Toro, så det är final.
Ja, så är det.
Juve, Lazio, Atalanta, Inter på andra sidan trädet. Gött.
det är klart.
Atalanta. Alltså.
Mourinho.
Fan gör de
då? Mourinho vet jag läste i morse Instagram-inlägget.
Läste i morse att Lukman gör mål på varannat skott han skjuter. Det finns en sån ramsa. Min favoritramsa, AIK-ramsa, en gång i tiden. Lagerlöf, Lagerlöf, Thomas Lagerlöf. När han träffar bollen så blir det mål. Thomas Lagerlöf. Kan du om på italienska lite snabbt, Gugge? Med Lukman.
Ja, direkt översätt.
Lukman, Lukman. Quando tira, någonting. Ja.
Men bara kort, vad har Tolles alla år här nu i Djurgården gjort med hans status som AIK-hjälte i ditt
Jag tror inte man drar Lagerlöf-ramsan på Dick Turpin. Inför premiär.
Nej, nej. Bara på tal om Ademola Lukmans då otroliga konvertering vad gäller avslut till mål, så fanns det ju, kommer du ihåg Kelechi Iheanacho? Mm. Numera i Leicester sedan ett par säsonger. Men när han kom fram i City, då var ju det hans grej också. Jag tror att han gjorde 6 eller 7 mål på sina 10 första avslut i City, tror jag. Så det behöver ju liksom inte betyda att det doftar Ballon d'Or.
Tyckte det var starkt av dig i studion på tal om efternamn som börjar på I. Att liksom säga Jaramendi utan att liksom fastna i Jaramendi. Tänkte du på det när du sa det? Att,
ja, nej men det
så det går ju typ inte att säga honom.
Nej. Men jag bollade ju upp då David Moyes uttal. Första gången jag nämnde det.
Jaha, jag hörde så andra gången.
De som var med hela sändningen, de förstod att det här är, det är en blinkning till Moise. Vart var vi någonstans? Jo, vi var då på att vi skulle lämna den italienska fotbollen via Sagnolo. För det händer ju onekligen grejer på transfermarknaden här. Snyggt. De här sista dagarna. Vi får väl se vad det blir av Nicolò Sagnolo. Jag tror ju att han blir kvar. Och att det här kommer bli en riktig jävla shitshow. Det är min känsla.
Men här tycker jag det...
Han gör ju klokt i alla fall i att säga nej till Bournemouth. För att Sagnolo i Championship i höst, det hade varit en syn för gudarna.
Ja, men jag tror inte han blir kvar. Här blir det ju någon slags upp till bevis för ledningen. Hur hanterar man den nya ledningen i Roma som har gjort jävligt mycket rätt så här långt? Hur hanterar man en sån här situation? Alltså, som du säger, hur länge ska Mourinho liksom klara av att hantera den här situationen mot supportrarna, mot det egna laget? Vart ska han träna någonstans? Vart ska han befinna sig? Alltså det är i något läge alltid, om man kollar historiskt i sådana här situationer, om en spelare blir kvar, så försöker man återinföra spelaren i truppen på något sätt, och så lägger man locket på lite och sen så säljer man till sommaren. Nu när man har varit så tydligt emot hans sätt, alltså det krävs ju, för att göra det så krävs det någon slags ursäkt från Sagnolos sida, dels mot laget men framförallt mot supportarna, och det kommer ta tid, det kommer bli lite blodigt, det kommer vara jobbigt, det kommer störa Roma. Jag tror inte att Mourinho vill det här, och då är det upp till den här nya ledningen att visa lite muskler och visa lite smartness i hela den här situationen. Och oavsett om man blir kvar eller om man säljs, så tycker jag att det ska bli jävligt intressant att se hur man hanterar.
Ja, för samtidigt så hade jag tyckt att det hade varit lite befriande ifall nu Roma säger, ja men då blir du kvar. Alltså,
fattar hur du menar.
För jag tycker,
men det kommer att... också kanske med ett pris, det är bara det jag menar. Och du säger det här nu har man fan chans dels på Coppa Italia, men man har ju mega chans också på Champions League genom ligaspelet. Mm. Så att det är ju...
Jag vet, men jag blir bara så provocerad, och det är ju inte bara Sagnolo här.
Eller utan Champions League bara genom ligaspel.
Moises Caicedo från Brighton som liksom försöker med alla tillbud ståendes medel ta sig bort då från Brighton till Arsenal. Såg du hans liksom Twitter-tråd han la ut på Instagram.
The youngest liksom, of 11 siblings.
Han börjar liksom skicka ut några förklaringar om att han minns han är det yngsta syskonet av en stor familj.
Och
nu vill han kanske... Jo, men alltså, du måste förstå att det är Brighton som äger dig. De bestämmer när de säljer. Och är det så att de säger nej, då är det bara att rätta in sig i ledet. Men då ska det träningsvägras. Och samma sak händer med Anthony Gordon här från Everton. Samma sak där, han träningsvägrar och han är local boy och har liksom, när han kommit fram, pratat om kärleken till Everton och bedyrat liksom hur mycket den klubben betyder för honom. Men när Newcastle står och viftar med liksom tillräckligt många sedelbuntar, ja då ska det träningsvägras bort och Everton är på väg ur. Och då skiter man i hur liksom smutsigt det ser ut. Det är så här. På något sätt så hade jag blivit liksom glad ifall Roma bara så här.
Jag förstår vad du menar, men jag tror inte du ska bli det. Jag tror
inte det där.
Bättre att göra sig av med problemet.
Kanske, men
så är det över det, så behöver inte tänka på det, så kan ni fokusera på
det är
på
för många saker. Transfers nu för tiden som går till på det här sättet.
Men din egna liksom, klubb som du supportar
idag kommer...
behöver ju inte vara de som går i bräschen för liksom, fotbollens bästa eller vad det nu ska vara.
Nej, absolut. Och nu råkar det i det här fallet vara...
råder nu, det?
Men det råkar i det här fallet handla om Roma.
Ja.
Det hade, alltså, jag hade kunnat hejat på en annan klubbs agerande i
men
att
jag,
så här...
jag säger det här som supporter till en annan supporter. Det är nog bättre. Du ska nog jobba att man säljer honom.
Ja, han hade supporten gärna fått gå till Bournemouth. Det hade ju liksom haft något. Nej.
Han ville ju bara till Milan.
Ja. Men på tal då om Anthony Gordon in till Newcastle, så kanske det blir då Alain Saint-Maximin till Milan. Eftersom han då eventuellt...
Den övergången hatar du inte, Gustav.
Nej, den hatar jag inte. Nej. Och jag tror inte... Ja, men jag utesluter att det blir Milan för Sanioli. I alla fall nu. Jag ser det inte hända. I övrigt så sa jag att det är högintressanta svenskar i stormens öga här i slutet av fönstret.
Kom precis på en sak bara. Inte helt dum utlåning till Monza fram till sommaren. Och sen så gör det sig av med problemet. Så neutrala Monza. Och de har ju pengar att betala hans lön också, så Roma slipper pröjsa lönen. Och Sagnoli kanske känner att fan, det är rätt nice ändå att köra Monza. Man ska komma ihåg det med Sagnoli och alla som tänker att det är stadens son och så vidare. Det är han ju inte. Det är en Roma-spelare som visserligen kom fram i Roma och gjorde jävligt bra och liksom fick supporternas kärlek. Men han är inte född i stan. Och således ser man på honom kanske lite med andra ögon.
Känns som att han och Berlusconi skulle kunna hitta varandra.
Hade han varit stadens son så hade han heller inte varit i den här situationen, för då hade han agerat annorlunda. Så
förmodligen.
Är det är naturens lag inom fotbollen.
Förmodligen. På tal om då Moises Caicedo, som jag tror till slut får sin vilja igenom här, för att jag tror att Arsenal kommer slanta upp det Brighton vill ha här. De har ju liksom sagt nej till 60 miljoner pund. Nu pratas det väl om 70-80. Och när de börjar närma sig yarden för en spelare som de betalade 4 miljoner pund för, då måste man ju såklart ta det här budet. Det man kan ställa sig frågan för, det är ju att ja, Arteta kanske känner att får vi en skada på Xhaka eller Partey, så är vi lite för känsliga. Exakt. Gentemot det. Å andra sidan, man har Zinchenko som kan gå in och spela på ett centralt mittfält och Tierney kan täcka upp på vänsterbacken. Men jag trodde inte att Arsenal skulle hosta upp miljarden på en central... Jag ser inte ens Caicedo. Ska han peta någon på det där centrala mittfältet eller?
Nej.
Och då känns det som en konstig liksom så här, panikmiljard nu. Tycker i alla fall bara jag. Det är en jättebra spelare som jag ser absolut lyfta det här Arsenal, men till sommaren då. Och då hade väl Brighton släppt honom för 60 miljoner. Men nu så vet ju de att här, det är 90 miljoner eller inget.
Ja.
Anywho, så verkar ju Brighton då redan ha börjat täcka upp för den här spelarflykten, i och med då att Yassin Ayari nu är klar för Brighton. Vilken jävla drömövergång för honom. Mm. Alltså i det här läget komma till världens mest välskötta klubb under De Zerbi med de liksom spetsegenskaperna han har. Alltså, efter hans starka insatser här nu också på januariturnén, kommer han in i Brighton hyfsat omgående. Och då pratar jag inte liksom rätt in i någon startelva. Såklart inte.
Men
försvinner Caicedo och det görs lite liksom lediga platser på det där mittfältet. Mm. Och han är med i några matchtrupper, han gör något inhopp här, något inhopp där, kanske en start. Alltså,
drömmen för en spelare är ju givetvis att få pengarna, hamna i topp 5-liga, men sen då lilla bonusen att få en tränare som jobbar bra med unga spelare. Det är ju, ja men då blir det jackpot.
Ja.
Och det är precis det som händer här.
Och nu kanske det sitter några och hör det här och tänker, men alltså nu går ni väl ändå händelserna i förväg. Alltså man ska komma ihåg att Brighton betalar så 50% mer för Yassin Ayari till AIK än vad man gjorde för Moises Caicedo. Alltså det säger ändå någonting om vad Brighton, alltså Brighton är ju inte en klubb som man kan gradera tyngden av nyförvärv på sett till vad de kommer få för roll i laget utifrån vad de har kostat. Jag säger inte att Yassin Ayari kommer gå rakt in och höja Brighton, men jag utesluter inte att Yassin Ayari om bara någon månad eller en och en halv är en del av De Zerbis matchtrupper.
Nej. Och jag tror att den här januari-turnén var viktig. Alltså att hamna i det sammanhanget, att få lite uppmuntran. Om man kollar på var de allsvenska klubbarna är nu, så har han väl en, om man tänker att han borde vara i samma fysiska läge, att han har samma fysiska status, så har han väl en månad kvar innan han är i toppform. Det första som Brighton ser på honom är att oj då, här kommer det behövas liksom, lite styrketräning och lite körning en månad innan han är redo att spela i Premier League.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Men som du säger, någon månad bort så skulle han mycket väl kunna få någon inhopp. Och sen måste man gå till vad man personligen tror också om spelare. Man behöver inte bara prata objektivt om värvningen. Jag tror jävligt mycket på den här spelaren. Jag tror att definitivt att han kan vara liksom en startspelare inom något år i Premier League.
Och som om inte det vore nog, i samma veva så bara sa det pang kring Amin Sarr att han nu ska till Lyon från Heerenveen. Och det här är ju en spelare som kanske den breda massan i Sverige fortfarande liksom inte har lärt känna, i och med att han aldrig under en längre tid hade en liksom stor period i Malmö FF, utan han lånades ju ut till Mjällby. Potentialen har ju varit odiskutabel, men lämnade ju då för Holland och Heerenveen. Men
man ska komma, vad hänt där då?
Ja, han har gjort det jättebra. Mm. Alltså en offensiv spelare som kan spela på flertalet positioner, en poängspelare som har gjort poäng och nu då plockas av Lyon. Och Lyon är ju inte, och det är viktigt att komma ihåg i sammanhanget, det är inte Toulouse eller Rennes eller Angers, utan Lyon är ju, sett till liksom
resurser,
var Ligue 1 och Frankrike är i näringskedjan, Lyon är ju hovleverantör av spelare till Premier League och de allra största klubbarna. Så att en sån klubb i det här läget, för de är också ganska ålderstigna nu, Lyon, med Lacazette och gänget i offensiven, och man har liksom så här
sladdar lite på nionde platsen.
Ja, visst. Alltså att de identifierar Amin Sarr som en spelare som ska gå in, och där tror jag absolut att det handlar om här och nu, rakt in. Alltså, vilken jävla dag för svensk landslagsframtid.
Mm. Och Lindelöf till Inter.
Ja, men i förra avsnittet så pratade vi om liksom Alexander Isak och Mattias Svanberg, etablerade landslagsspelare här och nu, att de fick liksom att de har fått en perfekt start på 2023. Nu kommer det ju liksom, det här är ju en annan del av svensk,
här såg jag nu också.
Det här är ju en annan del av svensk fotbolls framtid. Alltså i den nya generationen, de är inte jättemånga år. Alltså,
de som är födda på 2000-talet och framåt.
Ja, alltså de här är ju mer eller mindre lika gamla som Isak och Svanberg, men de är inte lika långt fram. Men alltså hur bra som helst med Amin Sarr till Lyon. På det Ludvig Augustinsson utlånad till Mallorca. Och jag menar, det kan ju liksom inte bli sämre för Ludvig Augustinsson här. Så att nu vänder det förhoppningsvis.
Tröga år sedan Sevilla.
Ja, alltså, ja, sen Werde Bremen. I och med det blev aldrig någonting i Sevilla heller.
Fuck Bremen. Sen Sevilla, sa jag.
Preach. Så att mycket, mycket bra dagar skulle jag säga för liksom landslaget och svensk fotboll med dessa spelare. Och sen får vi se då om Victor Nilsson Lindelöf skulle hamna inte. Men det hänger
säger,
väl på...
Jag säger bara att det är första sidan. De här nyheterna om Lindelöf till Inter har ju liksom... Visst, det har pratats tidigare, det har funnits rykten, men nu känns de väldigt konkreta. Annars skulle man liksom inte lägga det på första sidan.
Nej, och det hänger väl på att Milan Skriniar lämnar för PSG redan nu.
Exakt.
Ja. Men det är
också en situation som inte är på
för
samma
sätt. Han har kritat på för PSG, det har han väl varit öppen med här nu.
Hans kontrakt går ut i sommar och det finns ett påkritat kontrakt med personal terms, så att säga, och nu försöker bara PSG lösa så att han kan komma direkt. Mm. Samtidigt som Inter sätter visst motstånd på detta och det är inga stora pengar Inter räknar med att få in här. Vad är det, 10 miljoner euro eller någonting sånt där, i och med att kontraktet då är ja, men slut. Så att PSG är beredda att prysa, trots allt liksom, 10 miljoner euro för att få honom direkt. Men då måste det finnas en ersättare. Man kan inte bara, låta honom lämna utan att man har någon på plats. Och då är Vigge identifierat som den som skulle kunna ersätta honom.
Avslutningsvis bara kring svenskar, så får vi väl se om Antonio Elanga blir kvar med Vigge i Manchester. Det är ju ett uppbåd av klubbar som verkar vilja låna honom.
Ja.
Jag vet inte hur man ska tolka liksom att Ten Hag och United är ovilliga att släppa honom. Alltså, på ett sätt så indikerar väl det att här finns ett förtroende.
Behålla honom,
här finns det
hos
speltid.
Oss, ha koll på honom, allt det där. Liksom.
Men man vet ju så här ett drygt år efter Ralf Rangnicks intåg och att liksom Elanga började få kontinuerlig speltid här och där, att det kommer ju inte fortsätta med sådär jättemycket speltid, jättemånga starter den här våren när Manchester United ska säkra Champions League-spel och vinna kupper. Utan jag tror att alltså en utlåning, och det är inga dåliga klubbar som står i kö här, det hade ju varit kanske det bästa för Antonio Elanga. För han behöver ju 90 minuter vecka ut och vecka in här.
Ja.
Jag vet inte om du har någonting mer från
nej, men,
dagarna här som,
nej, men det,
som
var, du har det kanske på. Någon som vill att vi ska snacka FA-cupen, Liverpools uttåg här mot då fantastiska Brighton. Det var det, känner jag.
Såg du Fabinhos tackling på Ferguson?
Ja, jag såg den.
En av de värre man sett.
Däremot...
Vad har hänt med Fabinho?
Ja.
Klapp, men, kass.
Ja.
Vet
du hur mycket VM stör vissa spelare? Att de har varit borta och kommit tillbaka. Så har det stört Milan till exempel. Alltså, jag har svårt att värdera det. Det får man väl göra i efterhand. Och då kanske spelare, tränare också kommer börja prata om det mer än man gör nu mitt i brinnande säsong. Men jag tycker att det mest anmärkningsvärda då efter den här matchen var, jag vet inte om man sa det innan, men jag läste i alla fall intervjun i text. Eller det var väl en presskonferens där Jürgen Klopp pratade liksom om storhetstiden som är över. Det tyckte jag ändå hade någonting.
Han är inte direkt munter uppe på podiet.
Nej, och vi har ju sagt det så här, men det ska bli intressant att följa. Sagnoli ska bli intressant att följa. Så här, trist att säga, men en följetong har ju varit liksom Klopp den här säsongen. Och hur kommer han hantera då detta? Det här är ju liksom ett nytt kapitel i den lilla säsongsboken om Jürgen Klopp. Det är över, de andra klubbarna har blivit bättre, det är hans resonemang i alla fall. För de som inte har läst eller hört det, de andra klubbarna har blivit bättre, de har fått bättre tränare, bättre spelare, mer resurser och kan tävla på ett helt annat sätt än vad de har kunnat göra tidigare. Men det vi gjorde, vi och Manchester City, wow. Liksom, han hämtar hem det på något sätt och vill säga, men förstår ni vad vi gjorde nu när det är över?
Ja, nej, verkligen. Och nu var det ju ännu en liksom titelmöjlighet som försvann. Det blir ju, alltså man är ju redan borta ur ligacupen. Man kommer inte försvara FA-cup-titeln. Det kommer givetvis inte bli någon ligatitel för Liverpool. Får väl se om de kan liksom samla kraft här och börja köra för en Champions League-plats via ligaspelet.
Men långt
jag tror ju,
dit!
Jag tror ju att nu är det all-in Champions här för Liverpool.
Absolut. Och det är två matcher gånger 90 minuter. Och är det någonting Klopp kan så är det ju två matcher gånger 90 minuter plus tillägg.
Och kan man besegra Real Madrid i åttondelsfinalen?
Vilket man kan,
då kan man ju också besegra vilka som helst.
Ja.
Så att jag utesluter inte att Liverpool gör en kraftsamling här och lägger allt fokus på att ta Champions. För då vinner man ju inte bara det, utan då säkrar man ju också spel i turneringen via den titeln.
Man glömmer bort lite liksom skillnaden mellan ligan och ett kuppspel. Alltså att i ett kuppspel där små marginaler blir avgörande på ett helt annat sätt än vad det blir ett ligaspel. Och att vinna match på över 90 minuter och göra två stycken bra taktiska prestationer, det kan räcka jävligt långt. Och vi såg Real Madrid förra året. Det handlar också om att få lite medstuds. Så kan Liverpool få lite medstuds där, så kan man definitivt kraftsamla om man nu skulle vinna mot Real Madrid inför en kvartsfinal oavsett vilka som kommer. Och sådär. Att, ja, det är klart att det är möjlighet för Klopp att göra någonting.
Avslutningsvis så noterade jag bara igår att Jonny Heitinga numera interimrattar Ajax efter att de skickade Alfred Schreuder.
Ja, de sladdar ju rejält i ligan Ajax.
Rejält är ju att ta i. Men i Ajax,
typ
i Ajax mått mätt så är väl en fjärdeplats
fjärde?
Absolut att sladda. Jag kändes tror att de är
sju.
Fyra poäng.
Men
vad
är de, åtta i ligan?
Nej, men fyra.
Ja, men åtta lag.
Ja. Alltså, de är... ja, nej, de är väl fler än så.
De är 20 väl?
Nej, de är 18. Okay. Jag tror att Eredivisie
jag skulle
också
ha gissat
spelar 34.
På 16.
Nej, de spelar också 34, precis som Bundesliga. Men det gjorde mig glad i alla fall att Jonny Heitingas namn dök upp igen i den här delen av fotbollsvärlden. När han då lotsade Ajax till en tung bortaseger, 4-1 tror jag, igår. Så att, det noterade jag bara. Får väl se om han blir någon slags permanent lösning här säsongen ut. Eller om Ajax ska landa någon lite mer etablerad tränare. Det är ett hyfsat intressant lag att ta i alla fall. Hörrni, i veckan så är det som sagt cupspel. Det är både Coppa Italia och det är Ligacup-returer och det är FA-cup-matcher. Det är en jävla sandsaga det här med Wrexham.
Ja, just det. Som, alltid något jävla hem.
Höll på att slå ut Sheffield United i går. De spelar retur här bara om någon dag. Sen så har vi då lite sladdande La Liga-spel som ni givetvis ser på C-more. Det handlar om Real Betis mot Barcelona. Jävla kanonfight på torsdag. Visst. På Benito Villamarín. Och sen så är det dessutom då Real Madrid-Valencia dagen efter på torsdag. Får vi se om Gennaro Gattuso leder ut de vita mot de vita. Man hänger mot repen här nu i apelsinstaden, va?
Apelsinstad.
Peter Lim ånga på.
Också Paella-staden.
Ja. Vet du vad de behöver göra? De behöver ju hyra in det här mariachi-bandet igen.
Duscha.
Som bara förföljer Valencias ledning och spelar på högsta volym var de än befinner sig. Kanske det fräschaste och roligaste grepp en supporterfalang har liksom iscensatt det senaste decenniet. Anywho, de här matcherna ser ni såklart på C-more. I helgen så väntar sen fulla ligaomgångar med fotbollslördag Europa och kanske framförallt då Derby della Madonnina på söndag. Men det är lång tid till dess. Vi hinner höras innan det är dags för de fighterna. Så ta hand om varandra här nu i inledningen av veckan. Nu ska vi lyssna på Padoin-låten.
Ja, exakt. Il talismano.
Talismanen Padoin. Som du hade ett litet intermezzo med, va? I
Malmö.
Mixade zonen i Malmö.
Exakt, de skickade fram honom.
Du hade guidat Gianluca Di Marzio runt om i Rosengård, va?
Stämmer. Det var jag, Yxmal Osmanowski och Gianluca Di Marzio som gick i Zlatans fotspår.
Jävla gäng.
Zlatan Court, det var Storvilla och... tider det. Man briljerade.
Jag måste kasta mig till Tegeludsvägen här nu för vi ska spela in en liten inför Champions League omstart reklam promo film här, va?
Grande.
Så att ni fattar själva vad som stundar via Simon. Så att skaffa ett abonnemang här nu om yes. Ni inte redan har det. Vi hörs igen som sagt om några dagar. Ciao tutti.
Ciao tutti. Una vita da talismano a recuperar pallone. Nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni. Una vita da talismano, a portare sempre culo. Ma in Champions non l'ha messo smadonnato come un mulo. Spadoi! Tocca a Claudio! Che guarisce in onde. Una vita da indonesiano, adesso anch'io porto culo. Sono andato a San Siro, abbiamo vinto 2-0. Una vita da porta sfiga, che cazzo dici cinese? Con la sfiga hai regalato lo scudetto alla Juve. Ottoi, stai di lì. Che cazzo vieni a fare qui? Champions League. Ma stai zitto, se non si va in Europa League. Ma sta zitto cinese che è ancora lunga. Champions League, Massimino, Champions League. Tornata grande Inter, tornata grande Inter. Triplete, triplete. Ma va a cagare, va.
Un po' di figa qua.
Una vita da sbacco bottiglia, ora messo tua famiglia. Posto mio regge brocchi, Milane squadra di brocchi. Una vita da Boriello, a usar sempre l'uccello.
Delle trivelle era la giornata,
ha vinto il re della scopata.
Higuain squalificato.
Siete delle merde.
Ridatemi il mio Higuain.
Torna a fare cinema,
Platini. Sei una merda.
Questo è un complotto contro il mio Napoli. FIFA, FIGC, UEFA, UNICEF, WWF. Siete delle merde.